Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Steering wheel, here.
Plattan i mattan är tillbaka efter Monacos Grand Prix och Marcus Erikssons vinst av Indy 500, eller Indy 500 som man skulle kunna säga på engelska eller amerikanska. Anna Andersson som har bevakat motorsport i massor av år. Det här måste ju vara liksom en högtid för dig när en sån här sak har hänt, eller?
Ja, verkligen. Alltså, vilket race vi bjöds på där på kvällen. Jag var faktiskt inte alls beredd på att vi skulle få ett sånt slut som vi ändå fick. Utan jag kände väl att det kunde bli lite som så många andra gånger. Att ja, det ser ruskigt bra ut och så man förberett allt och sen så går det åt pipsvängen. Men Marcus fixar ju det. Och Felix också, det får vi inte heller glömma bort. Han var faktiskt 4. Så att det var en fantastisk avslutning på mors dag.
Ja, just det. Det var det ju. Grattis i dubbel bemärkelse. Ja, alltså det är ju någon slags klassiker. IndyCar, Monaco GP. Det är lite julafton för motorentusiaster, tänker jag ju mig. Trots att själva racet i Monaco inte i vanliga fall bjuder upp på jättemycket dramatik. Men den här gången var det regn och rusk som stökade till det. Där nere och gjorde att det ändå blev någon slags drama, men kanske utöver racingen då. Jag ska säga att det här är ju, som ni alla vet, va, det här är ju en Formel 1-podd, men på grund av omständigheterna kring Indy 500 så kommer det ju bli lite mer snack om IndyCar, för att det som hände i söndag kväll i Indianapolis var ju att Marcus Ericsson vann det legendariska och klassiska racet Indy 500. Och det är första gången en svensk vinner det sedan Kenny Bräck vann det 1999, va? Och därför så blir det ju lite extra högtidligt för oss och vi kommer ju få såklart snacka ner lite av det där. Men jag tänker att vi ändå ska börja i Monaco. Vad säger du om det, Anna?
Det tycker jag att vi gör helt rätt. Vi kör i samma ordning som det var under söndagen helt enkelt. Först Monaco, kaos och sen hinner vi snabbt över till Indy 500 och allt är lugnt och sen blir det ett himla kalasande på slutet.
Ja, det låter helt rätt. Vi gör så att vi går igenom träningen, kvalet och racet i Monaco i form av en uppspeedad sprintomgång som vanligt. Let's go!
Nåja, vad är väl ett race i Monaco? Det kan ju vara fruktansvärt långtråkigt och dötrist och tråkigt och alldeles underbart. För visst, i vanliga fall så är det inte jättemycket drama att snacka om i Monaco, men den här gången, ja, då fanns det en hel del att kackla om. Racehelgen hade ett hot om regn över sig redan under den första träningen, men det dröjde ända till självaste race-starten innan medelhavsmolnen tömdes över Monacos gator. Men först var det ju ett regnfritt kval där hemmasonen Charles Leclerc för andra året i rad fixade pole position. Den här gången före teamkollegan Carlos Sainz och de båda Red Bull-förarna med Sergio Perez som den snabbare av stortjurarna. En Perez som såg till att det blev rödflagg innan flera förare han startade sitt sista försök i Q3 och glad ska nog han var för det. Söndagens GP startade bakom säkerhetsbil där båda pappas pojkar Nicholas Latifi och Lance Stroll inte kunde kontrollera sina bilar trots den låga hastigheten. På grund av ösregnet så kördes inte heller alla 77 planerade varv på grund av tidsbrist. Och när raceklockan tickade ner på noll så stod Sergio Perez som segrare efter att Ferrari totalklantat bort sin självklara 1-2 med ett depåstoppshaveri utan dess like. Racet började som sagt i ösregn och på däcken som kallas för wets, men efter ett tag så torkade vätan upp och det skulle spelas däckbytarschack mellan teamen. Direkt på slicks eller först på intermediates? Det var frågan. Det rådde delade meningar om vad som var bäst och Ferrari var verkligen inte i närheten av bäst den här dagen. Leclerc blev av med sin ledning och på Monacos gator är det svårt att köra om även för en monegask zon. Så han blev till slut 4 efter Perez, Sainz och Verstappen. Haas hade återigen en mardrömshelg med en Mick Schumacher som kraschade sin bil i två delar och en vattenläcka som satte stopp för dunderdansken Kevin Magnussen. Ingen Haas-bil i mål och nu börjar Schumacher kosta teamet pengar. Vad säger Günther Steiner om detta, va? Resten av Monacos snackisar, ja, de sätter vi tänderna i nu, Anna.
Ja, Monaco Grand Prix vinns alltså av Sergio Perez för Carlos Sainz junior och Max Verstappen. Och då den för evigt förbannade monegasken Charles Leclerc hemma i Monaco. Det är topp fyra. Och så den lilla smygande bakom George Russell som alltid är med bakom den där topp... kvartetten. Kvartetten är det, va? Det borde jag veta som gammal musiker. Kvartett är det. Ja, det är en kvart som är intervallet där. Ja, fyra stycken är en kvart. Russell med där bakom alltså. Men Perez vinner Monaco. Ska vi börja där eller vill du börja på regnet? Eller vart tar man tag i det här? Det var ju ändå utöver... Race i Monaco brukar ju alltid vara så, oftast, att som det går i kvalet slutar oftast... blir att slutställningen då efter själva racet. Men den här gången var det annorlunda. Leclerc har ju sin förbannelse som vi har pratat om massa gånger nu. Han har liksom aldrig gått i mål där, varken i Formel 2 eller i Formel 1. Och den här gången tog han målflagg, men trots pole position så blev han fyra. Ska vi börja hos den förbannade monegasken nu?
Ja, alltså... Det är på något sätt en bedrift i sig att ha pole position två år i rad och inte ta sig mål på bättre placering än fyra vid något tillfälle i Monaco. Men till Charles Leclercs försvar så är det ju den här regnskuren. Så det kommer ju en regnskur precis innan start. Och då bestämmer sig FIA för att man ska...
Det var ett skyfall mer eller mindre, va? Det var ingen skur. Det stod ju som
det beror ju på hur
klassiska spön i backen.
Det beror ju på hur man definierar ordet skur. Det regnar rejält kan vi säga i alla fall.
Okay.
Vräkte ner, öste ner. Skurade. Men i alla fall så var det så att FIA sköt fram starten med 16 minuter. Och det var ju för att alla skulle ha möjligheten att plocka på sig regndäck. Men vad vi inte visste då och inte visste först efter race, det var att det var ett strömavbrott i hela depåområdet och på startmålrakan. Och det var det som ställde till det, till att det tog så otroligt lång tid innan vi kunde starta loppet. För normalt sett så kör man ju vid regn. Det är ju inte som i IndyCar där man liksom kan ställa in allting för att det regnar. Men strömavbrottet påverkade start- och målrakan och den påverkade också starten. Det var anledningen till att vi hade en rullande start och inte en stående start, för det fanns ingen elektricitet.
Wow, det där är ju ett haveri av rang då på något sätt. Men det måste ju orsakats då av regn, eller var det liksom någon oska som man inte märkte där? Men då var det alltså hela depån, alla var utan ström.
De var utan ström där nere och det påverkade ju racet rejält. Sen påverkades ju vädret också. Normalt sett säger så regnar det, så vet man, ja, det regnar och nu kommer det att regna. Här kom det ju en överraskande regnskur precis
som ändå hade hängt över hela helgen på något sätt.
Ja, och det är ju också så att har man varit i Monaco så vet man ju att det ligger ju precis vid vattnet och det är höga berg bakom. Och när man har den typen av placering så finns det ju en risk för kraftiga regnfall. Det är ju inte bara i Monaco, det är ju andra städer också som ligger på det sättet. Att det kommer liksom in över land och över bergen där så släpps regnet ner. Och det har ju regnat i Monaco vid tidigare tillfällen också. Vi minns ju då 96 var det väl, när Oliver Panis vann från startruta 14 eller någonting. Och det var typ tre bilar som gick i mål. Så det är inte första gången det har hänt. Men omständigheterna gjorde ju här att det vart väldigt överraskande, för det kom väldigt sent. Strömavbrottet som gjorde att man lät bli att starta på lång tid. Så det vart ju en himla konstig situation där nere fram tills dess att starten kom. För sen när de väl var igång och man fick loss liksom det där vattnet som låg på banan, då var det egentligen inga problem att köra.
Och det här påverkade ju då Leclerc extremt negativt. Efter att han hade kört... som förra året, ett fantastiskt kval på de där gatorna där han växte upp och sprang omkring och lärde sig simma och lärde sig cykla och lärde sig gå och snacka och kackla och hela fadrullan. Så gjorde han ett superkval igen där han hade redan tagit pole, och på sista hans sista försök då i Q3 på kvalet, så var han ju på väg mot en ännu bättre tid innan Perez kraschade där precis innan tunneln, som gjorde att det blev rödflagg och Leclerc missade ut på sin, vad som var på väg att bli en ännu bättre tid då för Leclerc. Så påverkas han under racet då inte av sin egen körning utan av Ferraris beslut kring däckbyten då.
Ferraris klanterier, alltså det som de sysslade med där är ju bedrövligt. Jag förstår
men
att
de var ju snurriga hela helgen. Jag tycker det var stök redan på träning och det var lite så här förvirring. De missade, man ska ju väga in sig där också på. Det hade de också missat någon gång under träning, eller om det var kvalet. Då han bara körde förbi och fick putta tillbaka honom för att väga, och då var det så här, aha, ska han, blir det grid penalty på honom för den grejen? Och så var det då under racet. Du kan väl ta oss igenom vad som egentligen hände där, för det var ju ganska snurrigt. Många startade på ets och sen var liksom möjligheten till byta till intermediates medan, när banan torkade upp, medan vissa längst bak gick över på hårda däck direkt. Men det som händer är ju att Perez ramlar in i depån först. Och då blir det lite panik i Ferrari.
Ja, så de hade ju ställt frågan till, och ställde frågan till Charles Leclerc och ställde frågan till Carlos Sainz hur de ville göra. Carlos Sainz svarar ju att han vill gå direkt från regndäck till torrdäck. Charles Leclerc svarar att jag vill inte ha intermedius just nu, men ni har bättre koll. För det är ju teamet i depån som ska ha den kollen, för det är de som har överblicken. Och sen plockar de in honom väldigt snabbt därefter på intermediates. Och det är där problematiken börjar. För sen blir de ju stressade, vill svara. Och så tar de in Sainz som går direkt. Och då plockar de in Charles också.
Ja, samtidigt som man hör hur de skriker bara, no, stay out, stay out, stay out. Och då ser man honom komma precis bakom Sainz när de byter Sainz-däck.
Ja, men de kallar ju in honom. Och sen så kommer de på att nej, men det här går ju inte, det här funkar ju inte. Då ska de säga till honom att stanna ute. Och det här blir ju en sån kalabalik. Det blir ju en fruktansvärd kalabalik. Hur ska han kunna veta när han ska, innan han får ett besked och sen får ett helt annat när han är på väg att svänga in i depån? Han kan ju inte göra någonting. Han måste ju lita på sitt team. Det är lite så här, nästan som att det känns som att man går tillbaks till Ferrari, hur Ferrari såg ut innan Michael Schumacher var där. För då hade de ju en jäkla koll på hur de styrde teamet. Men det var inte så där vansinnigt många italienare i toppen av det där teamet då. Det var millimeterkoll på vad man gjorde. Och sen efter den eran så har det ju varit lite mera godtyckligt. Och jag har ändå haft känslan av att de har fått koll på vad de håller på med. Men den här helgen så kändes det som att han hade gått tillbaks liksom 30 år i tiden och rena villervallan där på vad man skulle göra och inte göra, och inte alls den tydliga ledarstil som Ferrari faktiskt behöver. För det här är ett misstag som inte får hända och som går på Ferraris konto.
Ja, det är ju så här, det är ju ett misstag som inte får hända något team egentligen, att det sker på det där sättet. Och det blir ju ännu mer dyrköpt när det är Ferrari som faktiskt är med och fightas om mästerskapen, både i form av Leclerc i totalen och sen konstruktörerna i totalpoängen. Det kostar ju rejält där. Jag tycker det var så sjukt att se, det är inte ofta det händer under ett race att båda bilarna kommer exakt samtidigt. Jag undrar ju vad Leclerc tänkte när han rullade in i depån där och han ser att oj, Sainz är precis här framför och de byter handsteck. Leclerc måste ju liksom bromsa in i redan den begränsade depåbanan där för att Sainz är där. Han står ju liksom och väntar. Som du och jag står och väntar på någon annan som är framför och tankar när vi är inne på bensinmacken liksom. Får ju Leclerc stå och vänta på Sainz där bakom. Så det är ju när de har bytt däck så sular de ju bara iväg däcken och rullar fram nya och ska hinna på. Nu klarar de det helt okej liksom tempomässigt. Men ändå va?
Alltså det kostar ju alldeles på tok för mycket. Ska man göra ett sådär dubbelstopp, det har ju Mercedes gjort många gånger, men då måste de ju vara perfekt avvägda. Och det här var ju ingenting som var perfekt med det här. Det var ju ren kalabalik, det var ju kalkon, det var ju uruselt. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska hitta för ord längre. För jag blev så otroligt frustrerad över att ett team som ska slåss om en VM-titel klantar bort sig något så det grövsta på ett sånt, alltså det är en dubbelseger. Det är en dubbelseger i Monaco som de slänger bort för att de inte har koll på läget. Och nu är det så fint, nu erkänner ju Mattia Binotto, teamchef, att de gjorde fel. Och att inte hade med otur att göra. Och de ska analysera. Men ärligt talat, vad finns det så mycket att analysera? Vem som gjorde fel, vad, och se till att det inte händer igen. Men det kan vara för sent. Det kan vara för sent. Ett sånt här misstag kan kosta en VM-titel eller två.
Ja, det är svårt att skylla det på någon. Det är svårt att skylla det på förarna om man ska göra den här analysen. Liksom. Det enda de kan skylla ifrån sig på är i så fall förbannelsen. Leclerc-förbannelsen, det är typ där de kan skylla på. Ja, men... om de ska kliva ut där. Vår analys är att den här förbannelsen faktiskt stämmer över Leclerc. Han är dumd att misslyckas på home soil. Det är kört för honom.
Ja, men oavsett vad de kommer fram till så har de ju tappat poängen. Och de kan ha tappat en VM-titel. Och vem vet om de får samma möjlighet nästa år. Bedrövligt alltså. Och sen att de dessutom då väljer att försöka protestera. Det gör ju det hela nästan bara ännu löjligare. Att de...
ja. Protesten, ska vi ta den eller? De väljer att protestera för både Verstappen och Perez kör över depålinjen när man kör ut ur depån, va? För tidigt enligt då Ferrari, va?
Mm. Men den här protesten har ju FIA slagit av. Man lyssnade ordentligt på vad alla hade att säga och sen tittade man tillbaks till hur det har varit tidigare och sen avslogs den protesten. Men jag menar, eftersom den inte togs upp under racet överhuvudtaget, det var ingen som kikade på det, så kunde man ju räkna ut att det här var ju bara någon slags desperat försök att rädda någon typ av ansikte överhuvudtaget för att visa att vi var inte så usla som vi faktiskt var.
Det de protesterade var att de korsade den där depålinjen för tidigt. Och det jag har hört och läst mig till var att det är en liten miss av FIA där, för att tydligen har reglerna kring det där ändrats med just den där linjen. Det är ju att hela däcket får inte vara över, men en del av däcket får vara över den där linjen. Och då hade, jag kommer inte ihåg vad han heter som styrde, då hade de bara kört en copy-paste från förra årets regler och gjort en miss där i det lilla finstilta som man då gjorde baserade protesten på. Vilket känns ganska patetiskt, va?
Alltså men i slutändan, alltså man kan ju inte hålla på och protestera bara för att man själv har gjort ett skitmisstag. För det är ju det som de har gjort. Ferrari har ju bara sig själva att skylla på det här. Och nej, uruselt. Jag förstår om Leclerc är förbannad.
Det var ju rätt väl bipat hans radiomeddelande när han körde ut ur depån där. När man fick höra hur han kom ut. Att det bara var pip, 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 pip. Why, guys?
Mm. Men hade inte du varit så förbannad? Jag hade varit helt vansinnig.
Jag hade nog inte sagt why, guys. Jag hade nog bara blivit censurerad och bipad där faktiskt.
Mm. Ja, men jag tycker han gör rätt som blir bipad.
Och då blir han fyra och Sainz blir två.
Mm. Det är en dubbelseger. Det är en dubbelseger. Och så blir det,
ja, som de kastar bort, ja.
Två, fyra, nej, bedrövligt.
Ja, och just när det är på Monaco också, där man vet att det är så svårt att köra om på den banan och att det är så sällsynt med omkörningar om farten är ungefär densamma på folk. Det såg vi ju längre ner i fältet också med Hamilton som inte kunde ta sig förbi Alonso som låg och hade lite trollskola där bakom. Jag vet inte vad han gjorde, det ska vi kanske prata mer om. Men just att det sker i Monaco det här är ju också avgörande. För en sån där miss på några sekunder, kanske de skulle kunna ha kört in på något annat sätt på någon annan bana. Men just i Monaco där det är så pass omöjligt att köra om så blir det ju ännu mer dyrköpt. Men Sainz ändå, tvåa. Och Leclerc, fyra. Det är ju poäng. Och bättre än Barcelona, där det gick åt helvete för Leclerc som hade en superledning och skulle kunna cruisat. Men då blev det ju motorhaveri, va? Och framför dem så var det ju då Perez. Och bara om vi hänger kvar lite vid Ferrari, det som gjorde att Perez kunde vinna här var ju att Sainz var inkilad emellan Perez och Verstappen. För hade det inte varit så hade ju Verstappen fått köra förbi Perez trots att Perez var snabbast och bäst.
Mm, han hade nog tur den här gången faktiskt att han hade Sainz där så att han fick ta den här segern.
Ja, för hade Verstappen varit bakom då hade det varit teamorder direkt. Släpp förbi Max bara.
Ja, absolut. Och jag tycker att det är lite skönt och lite kul ändå för Sergio Pérez att han får ta den segern. Och lite tack så mycket för hjälpen i Barcelona sist när han faktiskt fick lov att flytta på sig. Och det visar också att han är rätt man på rätt plats. Det kanske är ett kontrakt som är på gång där snart, va?
Ja, det är nog både han och Red Bull glada för, skulle jag gissa. För att han hittar väl, alltså han har väl, trots att han är så pass bra för det, så är det nog svårt för honom att hitta en position som är bättre för honom. För här kan han ju puttra på och plocka sina poäng och vara en viktig del och ett toppteam. Och det där, han hade ju en bra helg alltså, Pérez. Han såg ju, det var liksom bra flow på honom hela helgen. Han såg mycket mer stabil ut än Max och det såg bättre ut i kvalet och inga misstag. Det var ju det där misstaget i kvalet. Ska vi kanske snudda lite vid det? För att det där är ju lite halvintressant tycker jag på något sätt, att man kan orsaka ett rödflagg som liksom avslutar kvalet.
Men det är ju väldigt typiskt Monaco. Det har ju hänt gång på gång på gång på gång där. Men det jag kunde känna var i slutet av racet, om vi går tillbaka till racet. Pérez gjorde en miss i slutet av kvalet, orsakade en röd flagg. Resultatet blev som det blev. Punkt färdigt kan jag tycka. Men i slutet av racet, när hans däck, det var ju så här då att Red Bulls bilar hade mjukare däckblandning än Ferraris. Och det var ju väldigt tydligt i slutet av racet att de här däcken hade problem. Även om han lyckades köra över den problemperioden på ett snyggt sätt. Men det var under ett tillfälle där man kände att här skulle det kunna hända någonting. Och varenda gång som man kom ner mot den kurvan in mot tunneln så satt man nästan med hjärtat i halsgropen och kolla om det skulle vara så att han tappade bilen på lite liknande sätt som han faktiskt gjorde i kvalet när han missade den inbromsning lite igen, för nu hade han ju, det var blött och han hade inte helt perfekta däck. Och även om han är kungen av däckslitage, jag menar det här är en kille som kört hem pallplatser i typ Sauber och även Racing Point, just för att han är så otroligt duktig på att hantera däckslitage. Men ändå så kände jag det att får se, när han redde ut det till slut.
Ja, och den här försenade starten påverkade ju det här på något sätt. För man körde ju inte efter varv under det här racet när vi närmade oss slutet, eller hur? Det var inte varven som räknades ner, utan det var en klocka som räknades ner.
Mm, så blir det ju. Det är ju så här att ett evenemang ska ta 3 timmar. Så när man hade dratt igång det här då, evenemanget, så hade man 3 timmar på sig. Och så fick man ju vänta då, på grund av det här strömavbrottet och regn och så vidare, så väntade man ju då väldigt länge med att dra igång det. Och ett race i sig får ta 2 timmar. Så att när man då hade kört en bit och det var lite safety cars, sådana saker som drog ut på tiden, så då började man till slut att köra mot en klocka istället, för att racet skulle hålla sig inom 2 timmar och evenemanget inom 3.
Och det här var ju då en liten blessing för Pérez som, om det hade varit 77 varv, kanske inte riktigt hade klarat av det med de där däcken som började bli slitna mot slutet.
Jo,
om det hade
men
fortsatt
alltså,
varv efter varv efter varv efter varv.
Jo, men då kanske de hade tagit ett helt annat däcksätt också. Jag menar, om utifall att, det är som min... När jag bodde i Tyskland så sa de alltid: "Wenn meine Großmutter rede hätte, wäre sie ein Omnibus."
Ja, just det, klassiska ordspråket. Det känner vi alla till.
Nej, men om utifall att min mormor hade haft hjul så hade hon varit en buss. Men
va?
Precis.
Om utifall att min mormor hade haft hjul hade hon varit en buss.
Yes, precis. Man använder nämligen orden på lite olika sätt där. Men i det här fallet, det som faktiskt går att applicera här, det är ju att det är väldigt mycket om utifrån att, så kanske det eventuellt möjligen skulle ha kunnat vara så att det kanske, för att vi vet ju inte. Grejen är att de hade kunnat ta ett helt annat sätt däck om de hade vetat att så att, ja, det blir ju som ett korthus här. Han fixar det, punkt färdigt.
Ja, jo, det har väl du rätt i, va? Och Verstappen då? Lite, inte lika flytande och flygande som vi har sett. Han hade lite problem.
Ja, fast samtidigt så där är det också så att hade inte hans kollega kraschat i kvalet så hade han antagligen haft en bättre tid, för han var på väg på ett riktigt snabbt varv som den här rödflaggen sätta stopp för. Men så är Monaco. Och det är ju samma läge där, att det är ju otroligt svårt att köra om. Och det var ju liksom, var ju fyra bilar där inom bara några meter i jakt på varandra i slutet av Monaco. Det är ju, alltså det är ju det som Monaco är. Och där är kanske frågan då istället, ska man fundera över om man ska förändra banlayouten på något sätt, om man nu ska fortsätta tävla i Monaco? För det är ju faktiskt inte klart. Banan har inget kontrakt för 2023, än så länge.
Nej, det där är ju en följetong som kommer bli väldigt spännande. Jag kan ju själv bara se vilka rubriker jag själv skulle skrivit ifall det här klassikerracet faller ur F1-kalendern. För det har ju varit med sedan, alltså från första början ju, när F1 startade, när första F1-säsongen var på 50-talet någon gång, va?
Mm. Alltså själva Grand Prix har ju körts ännu längre än så. Det har ju körts långt innan det fanns Formel 1 faktiskt. Men i F1-kalendern har funnits med sedan 1950. Bortsett då från covid-året 2020, för då var det inget rejsande där.
Men det har rejsats i Monte Carlo sedan 1929, har jag skrivit upp.
Mm.
Det var ju ett tag sedan, va? Det var andra bilar och så vidare.
Men det var något annan tid 1929 jämfört med 2022.
Ja, verkligen. Nej, men det blir som sagt. Och samtidigt, jag vet ju att många som är hardcore F1-fantaster, som har följt sporten genom alla år, så är det ju heligt Monaco. Och jag själv, som också följer liksom fotbollen som utvecklas till... ja, som blir vidrigare och vidrigare för varje dag, för att man rättar sig efter pengarna och det kommersialiserade samhället. Så i fotbollsväg så är jag ju en bakåtsträvare med liksom rakryggat, kan jag känna. Så jag liksom förstår ju alla som då inom Formel 1-sporten är bakåtsträvare och inte vill röra Monaco på något sätt, utan låta det vara. För att jag vet ju att det höjs ju röster om... angående det här att Monaco kanske ska plockas bort, eller om man ska göra om det. Så jag hör er liksom. Jag är helt med när man är bakåtsträvare i sin sport. Men ja, det är spännande att se vad det ska ta vägen av Monaco, med tanke på att det är så pass kort tid kvar till nästa säsong ändå.
Jag tror att det finns lite saker att lösa här, för att det handlar ju om att Monaco till exempel sköter tv-produktionen, och det har de ju inte gjort så där superbra. Det såg vi bland annat i kvalet när vi fick se Charles Leclerc samtidigt som Sergio Perez kraschar. Vi fick inte se den smällen ordentligt, men man kunde bara ana den ena hörnan. Och det var ju vissa andra som har sagt, kvaliteten på fredagsträningen var ju inte heller bra, och under racet fanns det också en del övrigt att önska. Plus att de har reklamkontrakten som gör att de själva handlar upp reklamen, vilket ju leder till att F1 har ju ett avtal med Rolex. Men i Monaco så står det Tag Heuer, som är då en klockkonkurrent överallt ordentligt. Så det finns ju massa sådana saker.
Kan det vara så att det heter Tag Heuer? Eller heter det Tag Heuer?
Du vet, jag bor i Tyskland.
Du har rätt. Det var en sån klassisk grej man sa när man var lite bara, Tag Heuer. Men på samma sätt så sa ju många polare till mig också om fotbollsskorna Nike Predator, sa ju också Nike Predator, är ju en klassiker. Man inte riktigt kunde engelska, så ja, Tag Heuer.
Ja, nej, men det finns ju såna där saker, förutom då att de inte betalar så mycket pengar. Så det finns massa saker som man skulle kunna göra. Och då är frågan, skulle man kunna hitta en annan banlayout kanske, så att det blir breddat på vissa håll så det faktiskt går att köra om? Det är ju också så att en sport behöver ju utvecklas. Samtidigt så tycker jag personligen att det finns någonting visst med att det finns banor kvar som har funnits med i F1 sedan starten 1950. För mig så är F1 inte bara framtid, det är också historia.
Amen, motor och raklet, Anna. Något annat som är historia, det är ju efternamnet Schumacher.
Ja, men
och han börjar kosta pengar nu för Günther Steiner och Jean Haas.
Mm. Det är ju det att pressen på den här unge herr Schumacher växer alltså. Och det är väl det kanske som är det stora problemet. För Haas var ju en miserabel helg, eftersom Magnussen också fick bryta med ett motorrelaterat problem.
Det var någon vattenläcka in i Magnussens motor, tror jag.
Och Schumacher sen då klarar inte riktigt pressen. Smällen ser ju fruktansvärd ut när man ser det i bildelarna, men det var nog inte så himla illa i alla fall. Men det blir ju dyrt alltså.
Ja, alltså, men kraschen först bara. Jag tyckte ändå det var lite hjärtat i halsgropen, för man såg ju bilen. Man fick höra att det var gul flagg någonstans på banan. Och sen så klipps det till bilder på en bil som har gått av på mitten. Och så visste man inte så mycket mer, för man hade inte fått se smällen. Och då var det ändå lite att det var just Schumacher, och att det var i Monaco och bilen snapped in half.
Men det är ju en konstruktionsgrej där som de har gjort inför år. Det var ju precis samma sak i förra kollisionen som man hade. Då gick den ju också i två delar. Och det är ju för att man ska skydda föraren och att det inte ska börja brinna egentligen. Så att jag tyckte inte att det kändes så, för jag tyckte man såg honom rätt tidigt på väg, eller han, och han pratade och sa I'm okay liksom. Så det kändes ändå, tyckte jag väl, lite okej. Okay. Men det som bekymrar mig mer är att han inte klarar av att hantera pressen, och att han sätter sig i den situationen, och att han börjar kosta väldigt, väldigt mycket pengar för ett team som inte har så väldigt, väldigt mycket pengar. Hans framtid bygger ju liksom inte bara på att han slår Kevin Magnussen. Det bygger ju också på att han är en förare som är värdig och ekonomiskt gynnsam att ha i ett team. Och just nu så är han ju varken det ena eller det andra.
Nej, och man vet ju också att bilen är inte så fruktansvärt värdelös som den har varit de senaste åren. När man ser Magnussen gång på gång göra bra varv under kvalen, när han liksom lägger sig på femte, och i Barcelona så kollar de in som nia och tia. Så bilen är det ju inget fel på fartmässigt, och den går ju att köra uppenbarligen. Men gång på gång så kommer Magnussen in och placerar sig över Schumacher.
Men du hamnar ju i ett läge där du blir pressad, du måste prestera, och det gäller ju att kunna hantera det och inte överköra bilen, för det är det lite grann som händer här, att man går över gränsen. Man måste ju köra Formel 1 handlar ju inte om att köra under gränsen och inte om att köra över gränsen, utan det handlar ju om att köra på gränsen, och då måste man hitta det. Och har man svårt med det för att man känner sig pressad, så blir det ju det här resultatet, tyvärr.
Ja, och det känns ju ganska tydligt, för han är ju inte bara Michael Schumachers son. Han är ju ändå en Formel 2-vinnare och kör i en bil som har kvaliteter och farten. Men det är ju mer pressat det blir, desto större blir misstagen, känns som. Men hur påverkar det här ekonomin då? Går det här på budget, alltså mot budgettaket varje gång de behöver göra reparationer också, eller är det en utvecklingsbudget på något sätt som,
alltså,
som
nej, men de har ju ett budgettak, och det är ju rätt tydligt var det ligger, och det ska man ju hålla sig under. Sen har vi ju den här diskussionen nu, eftersom inflationen har varit så otroligt hög, och det är ju framförallt fraktkostnaderna har ju åkt upp något väldigt mycket som man satte det här budgettaket. Så att det är ju team som nu, bland annat Red Bull, som menar på att ja, men det kommer att vara flera team som inte kommer att klara av att köra de sista loppen i år, för de har inga pengar kvar. Och det är väl kanske ett sätt från Horners sida att försöka skaffa lite fördelar, göra någon annan uppmärksam på problematiken. Och det är ju ett spel liksom, det är ett politiskt spel för att få sin egen agenda. Red Bull vill ju kunna använda mer pengar naturligtvis.
Ja. Eftersom att de har mer pengar än de andra teamen. Så därför, de rikaste teamen är ju såklart emot budgettaket, eftersom att de har mer pengar att spendera. Men det blir dyrare och mer kännbart för små team som Haas. Alltså det Horner sa, baserat på en inflation på 6%, det är ju att med den här inflationen så på budgettaket som är på 140 miljoner dollar, så blir det en skillnad på 7 miljoner dollar med den här inflationsökningen då som har påverkat dem. Och Horner var ju superdrastisk och mega dramatisk såklart då, för att han är ju en drama queen av utan dess like i den här F1-cirkusen. Men han sa ju att Red Bull kommer inte ha råd, vi kommer missa minst 4 race om det fortsätter i den här takten.
Ja, men
och de här fraktkostnaderna som du sa, ja, fyrdubblats i ökningen.
Ja, och det är, man måste ju också tänka på, när folk pratar inom F1 så måste man alltid tänka efter vilken agenda har de. Det är precis det handlar om hela tiden. Men när vi pratar om budgettaket så är det ju så att ju fler bilar du kraschar, ju mer pengar måste du peta in och kanske få lägga på det istället då för uppdateringar. Och det är ju i slutändan kan det bli väldigt, väldigt dyrt. Sen vart den här Horner-historien får ta vägen, det får vi väl helt enkelt se. Men ett råd till er alla, när teamchefer pratar, tänk på att de alltid pratar egen sak.
Ja, bara snabbt i hålla kvar i hastighet. Jag tycker vi är jävligt synd om Magnusen ändå, som kör så bra och är med där och utmanar, men bilen ger upp för honom.
Men alltså, du har honom i motormanager eller?
Såklart.
Ja, precis. Alla pratar egen sak, även Filip.
Ja, men fan, han är fin dansken alltså. Jag gillar den jävla.
Du har tjatat om honom hela säsongen.
Men tycker inte du det? Han kör ju fan skitbra i vad som har varit en ruttenbil genom åren.
Ja, men det är ju inte en ruttenbil längre. Och framförallt är det så att han har ju kört bra i den där bilen tidigare också, innan det blev en ruttenbil. Så att, nej. Alltså, jag kan ju tycka att det är lite mera kul liksom att se en sån som Alonso, som ligger som en laggårdsdörr liksom, bara för att jäklas med Hamilton.
Ja, vi hoppar dit direkt. Vi lämnar Haas och inflationshulabalut. Och Alonso, vad var det där som hände egentligen? Han var ju en bromskloss där han släppte liksom de som låg framför honom. Och så är det ju, i och med att han vet att han är på Monacos bana, så vet han att jag kan köra i princip hur långsamt som helst, för att det är ingen som kan köra om mig. Och sen, han släppte ju typ 30 sekunder upp till Norris eller vad det var. Och sen helt plötsligt så från ingenstans slänger han på ett snabbaste varv. Så då vet man ju att det här åker ju han och bromsar med flit. För att, vad var anledningen? Vad höll han på med?
Han ville väl ha poäng. Han visste ju att om han släpper förbi Hamilton så kommer det kanske komma fler bakom. Och jag tror att han egentligen nog... Alltså titta efter, han har ju kört F1 i...
Ja. 347 år.
Ja, men typ. Jag höll ju på att säga sen du körde leksaksbilar liksom. Men... Mm. Och vad njuter han av? Han njuter ju vara den som gör skillnad. Och i det här fallet så gör han ju skillnad. Han racear Hamilton, han stänger Hamilton. Alltså det är ju en jättefjäder i hatten för honom. Och han tycker det här är skitkul. Och det roligaste av allt var att han efteråt talade om att det här var extremt enkelt. Det var så enkelt att hålla Hamilton bakom mig. Aja, det var så... Det räckte inte att säga att det gick väl. Eller det var lite lätt så där. Utan det var extremt enkelt. Och det är precis för den saken som jag tror att han gjorde det där. För att han ville kunna bara, kolla här va, jag kan.
Ja, det var ju kul. Det blev ju en snackis i sig under racet. För att i och med att det inte hände särskilt mycket annat efter Ferraris däckkaos och deras, när de gjorde bort sig och sådär. Det var ju, det blir ju positionerna som man ligger på. Men han släppte upp de som var framför, Norris och gänget, och bakom så var det Hamilton och Bottas och Vettel och Gasly, och ingen kunde göra någonting åt det.
Nej, men han insåg väl sin begränsning. Och sen så älskar han det där att hålla folk bakom sig i Monaco. Alltså han insåg ju att ska jag göra det där så måste jag kunna göra det bästa. Och det bästa jag kan göra det är att ha en riktigt bred, alltså slå en riktig spärr. Här är det stopp.
Ja. Han var ju alltså Allo Trollololonso där som spanjorerna sjöng. De sjöng Allololonso, Allolololo, Trollololonso skulle man ju kunna göra. För det var ju riktigt trolleriverkstad av han där när han trollade de andra bakom. Det var ju, det var intressant att se. Det var kul att det var han just också. För han är finurlig, det tycker man är kul. Vad har vi mer då? Snabbast varv på Lando Norris?
Håller Ricciardo på med... Hur länge ska han få fortsätta? Det där tycker jag börjar bli liksom en fråga nu, för vad är det som har hänt med Ricciardo?
Ja, han är ganska öppen också med att han tycker inte att det är liksom någonting på teamet, utan alla jobbar bra för honom och det är bra snack och det är att han själv inte tycker att han hittar den där gränsen.
Ja, men ärligt talat, hur länge ska han leta då?
Ja, det har ju varit så sen han lämnade Red Bull och var den enda som liksom kunde utmana Max Verstappen på riktigt där när de körde där samtidigt.
Ja, det var han ju. Alltså, och vi ska inte glömma bort. Alltså, han var ju den som plockade bort Sebastian Vettel från tronen i Red Bull 2014. Och han körde hem pallplatser med Renault när han kom dit. Sen så flyttade han till McLaren.
Och han vunnit i Monaco också.
Ja, det har han gjort. Och han har dessutom lyckats ta en seger i Monza, Italien, förra året. Men det är ju någonting som inte stämmer. Och den här veckan så blir man också lite sådär orolig när det är ändå Indy 500-vecka och Monaco-vecka. Och Zac Brown då, som har team på båda ställena, är ute rätt hårt och kritiserar Ricciardo och menar på att det här är långt under förväntan. Det här räcker inte. Och han sitter på ett kontrakt som är 2 år plus ett,
ja,
kanske.
Ja, men kontraktet sträcker sig över nästa säsong också. Men han, jag tror han har en option att kunna skita i det. Om det är så att han skulle kunna, han har möjligheten att avsluta det för tidigt. Och man börjar fundera på om det kanske inte närmar sig. För han känns uppgiven på ett helt annat sätt än vad han gjort innan.
Det finns ju garanterat ett sätt för McLaren att avsluta det kontraktet också. Alltså det är ju så att det där är ju aldrig så att de sätter sig inte i ett läge där det är förare som har sista ordet, utan det finns ju någonting mer.
Ja, ja, såklart, men då kostar det ju lite mer.
Jo, men vad kostar han nu då?
Mycket mer än Norris is här på.
Ja, plus att han kostar ju poäng varenda race. Det blir ju otroligt dyrt i konstruktörsmästerskapet när killen inte ens kör in på poäng. Och då får de ju bara titta, men vad har vi för alternativ? Ja, det finns ju en Oscar Piastri till exempel hos Alpin. Är det aktuellt? Ja, om Alpin vill ha honom? Ja, Alonso kanske. Honom har vi jobbat med förut. Vi har Pat O'Ward i Indycar. Han är inte heller oäven racerförare. Så att,
de kör för samma team, eller hur?
Ja, han kör ju också för McLaren, precis som Felix Rosenqvist.
Tillsammans med Rosenqvist.
Även om jag inte tror att Rosenqvist är aktuell överhuvudtaget. Men O'Ward kanske, han är ju ung och han är snabb. Liksom. Han var också med och kämpade om toppplaceringar både i mästerskapet förra året och även i Indy 500 i helgen här. Då. Så att det är ju en duktig
Vi närmar oss Indy 500, vi ska ta oss dit. Är det något mer vi vill säga om Monaco först bara? Jo, det är det ju. Vi har ju haft en tävling som avgjordes i ett par veckor sedan som vår vän Melker vann, och han var ju på plats tack vare den här quizet som vi hade och tävlingen tillsammans med Hyper, där vi lottade ut 2 biljetter. Och det här är alltså Melkers topp 3 från upplevelsen i Monaco, hans första Grand Prix på plats.
Hej, Melker Lindholm här, vinnare av Hyper och Sportbladets tävling till Monaco Grand Prix Formel 1. Jag har valt ut de 3 bästa sakerna med hela helgen. Nummer 1 är lyxen och fläden vid arenan och platserna som vi hade. De var hur bra som helst. Nummer 2, kampen mellan Red Bull och Ferrari som pågick in i det sista. Mycket spännande att se. Nummer 3 var kvalifikationerna dagen innan racet. Också otroligt spännande att se när de körde om sina positioner. Ett stort tack till Hype och Sportbladet för att jag fick upplevelsen att vara med på den här tävlingen. Tack och hej från Nice.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Anna, har du satt plus på det här racet?
Ja, men givetvis har jag gjort det. Jag kan dra dem lite kvickt, för det känns som jag har snackat ner racet ordentligt redan. Men jag kan ta det lite snabbt.
Ja, det är sjukt att det finns så mycket att snacka om ett så pass händelselöst race ändå. Det
finns alltid mycket att prata om.
De små, små narrativen hittar sig in överallt, va? Men nu vill jag höra vem som bara får 1+ av dig.
Den åker ju Ricciardo på, för det 1+ är underkänt. Och jag tycker att han är inte bara underkänd den här helgen, han är faktiskt underkänd hela den här säsongen. Det är, nej, icke alls bra.
2+ då?
Fernando Alonso, hans defensiva körning. Långsam som en snigel, bred som en ladugårdsdörr. Vad mer kan man begära av en gammal världsmästare?
Det är ett uttryck också, eller? Finns det på tyska med?
Nej, det hittar jag på själv. Jag kan sånt också.
Aha. Ja, det lät så väldigt klippt och skuret som ett ordspråk. Långsam som en snigel, bred som en ladugårdsdörr. Fernando Alonso,
indiska. Jag tänkte mer på en mittsexa, handbollsmässigt. De är ju ofta såna. Nej, så får jag inte säga.
Jo, det får du väl. Du om någon har väl koll på det där. Något annat du har koll på, det är den som fick 3+.
Ja, George Russell, det är din lilla älskling. Men alltså...
Smygarn,
ja, Russell. Visst, vet du. Femma igen. Killen har tagit poäng i varje lopp och han har aldrig varit sämre än femma. Det är mycket, mycket bra.
Apropå Russell och motormanager så fingrade jag på honom de 5 minuter innan kvalet drog igång och höll på att mäcka lite med min budget där, för jag är sugen på att få in Russell. Han är fortfarande lite för dyr, som gör att det kostar lite väl mycket. Men alltså, det här är ju tillförlitlighet personifierat, va?
Mm, absolut.
3+ till honom. 4+ då?
4+ går till Carlos Sainz. Och de går till Sainz för att han faktiskt stod på sig i bilen när Ferrari kom med ett besked där när det gällde depåstoppen. Och han som var på banan faktiskt tog ett eget initiativ.
Ja, de säger till honom att box. Och då säger han nej. Jag vill inte boxa. Jag vill köra på och inte köra på intermediates. Jag vill gå direkt från wet till hårda däck ju.
Han tänkte till när teamet inte gjorde det.
Tror du han tänkte lite att han inte ville vara guide för Leclerc?
Det är klart han gjorde. Han är väl inte dum.
Och då stod han på sig. Och det är där vi ger 4+. Under omständigheterna. Ja, det är bra. Och 5+ då?
Sergio Perez.
Bra uttal. Det var bra.
Alltså?
Berätta varför han får 5+.
Jo, därför att strategin var smart. Han hanterar däcken, han hanterar pressen och han kör in sin tredje seger. Och han visar efter racet i Barcelona, där han körde riktigt bra, egentligen var världens seger. Så knöt han näven och tog tag i det en vecka senare.
Oerhört bra av Perez som placerar sig högst upp på podiet. Nu är det väl baske mig dags för att snacka om den numera historiske Marcus Ericsson. Let's go över till Indy 500. Och ja, det som händer här är ju att Indy 500, det klassiska racet i Indianapolis, vinns av Marcus Ericsson från Kumla. Och det är han den första att göra sedan 1999, då Kenny Breck vann. Och då ändå, tänker jag, som jag minns det när jag var 10 år gammal, det var då Kenny Breck liksom blev Kenny Breck.
Ja, men alltså Kenny Breck har ju verkligen blivit Kenny Breck tack vare Indy 500. Men även efter den fruktansvärda smällen som han råkar ut efteråt. Och gör en comeback faktiskt i Indy 500 också. Så att det är ju hela den storyn som har gjort stålgubben Kenny Breck till den Kenny Breck som han är. Plus att han har ett fantastiskt sätt som person också.
Ja, men just att vinna Indy 500 är ju det största man kan göra inom IndyCar. Jo.
Ja, men det är inte bara inom IndyCar. Alltså Indy 500, Monaco GP och Le Mans 24-timmarslopp. De tre bildar ju den här Triple Crown of Motorsport. Det är ju egentligen bara Graham Hill som har lyckats vinna alla de här tre. Alonso har ju försökt, men han har ju faktiskt inte segern i Indy 500 än. Och det är jättesvårt att vinna de där tre. Och Indy 500, alltså det har körts i 106 gånger. Det är något av det största som finns inom motorsporten. För det är en dag, ett race och vi hade 500 000 människor på plats.
500 000 människor?
Mm, bara en sån sak.
Ja, det är så sjukt när man såg de här bilderna över den där banan och att det är folk överallt. Och jag som tyckte det var otroligt att vara bland 121 000 människor i Barcelona. Otroligt vilken syn det var. Och där kör de då varv på varv på varv på varv på varv,
varv
på varv.
Ja. 200 varv.
Och det är jag då som såg mitt första IndyCar i min motorsportsjournalistkarriär här ändå. Det var ju ett skrivet manus alla Abu Dhabi i F1 2021, att det avgörs via ett röd flagg i slutet. Och sen startas det om. Jimmy Johnson kör in i väggen. Alla får gå in i depån. Och så står de uppradade där. Och Marcus Ericsson är då fyra. Det blir ju till slut tre varv efter ett varv bakom säkerhetsbilar. Men att han är fyra varv ifrån den största motorsegen man kan göra. Sitter han där lugnt i båten. Och så kör han ut och vinner skiten.
Frågan är hur lugn han var egentligen. Men det är otroligt. Jag var faktiskt lite orolig där, för att det kommer ju en bra slipstream där bakom när du kör på de här ovalarna. Så jag var lite orolig för att han inte skulle klara av att hålla Pat O'Ward, som vi pratade om, McLaren-föraren, bakom sådär. Men han gjorde ju ett otroligt bra lopp. Och jag tror ju att den här segern kommer att ha väldigt stor betydelse för Marcus. Inte bara det faktum att han liksom nu är erkänd, han har ringen, han har druckit den där mjölken, men också att han får dubbla poäng, vilket gör att han ju kliver upp i toppen av mästerskapet och har en fantastiskt fin grund för...
Han leder alltihopa nu.
Jo, men han har en fantastiskt fin grund för att vinna mästerskapet, för det får man ju efter Indy 500. Men också tänker jag för framöver, för Marcus är ju nu 31 år. Han hade en, inte på något sätt dålig karriär i F1, utan han gjorde ju vad han kunde med det materialet han hade. Däremot så hade han ofta svårt att slå sin teamkollega sett till en hel säsong. Och det är så att inom Formel 1 så är du aldrig bättre än din teamkollega, för det är den enda föraren som har exakt samma material. Och du behöver dessutom överprestera om du har ett sämre material. Men det fixade han inte riktigt. Men däremot i IndyCar så har han hittat en helt annan typ av körning. Han sitter i ett toppteam. Han sitter i Chip Ganassi Racing. Det är ett av de mest klassiska teamen och också toppteam. Och han har förutsättningarna, han har byggt upp någonting. Och han har ju vetat hela tiden att det är ovalerna som han måste jobba vidare på. Och startade med en plats 3 i Texas. Gick nu vidare med det här. Och blir han så pass bra att han kan konkurrera på ovaler, då är Marcus Ericsson en förare för mästartiteln i IndyCar så länge som han väljer att köra där.
Ja, han är där etta nu i totalen på 206 poäng före Pat O'Ward på 213. Men båda de har liksom bara varsin seger och tre topp 5 placeringar. Och ändå är Ericsson, för det svänger ju mycket. Och det gör det ju, vill jag säga då, för att jag vet att ni är många som lyssnar som inte bryr er särskilt mycket om IndyCar och har sett särskilt mycket IndyCar. Men alltså, och så tänker man, alltså det är ju det här, ja, men varför ska jag sitta och kolla när de kör runt, varv på varv på varv. Men alltså, det sjuka är att jämför man med Monaco så var det ju 140 fler incidenter som var intressanta i det här IndyCar-racet. Det händer ju grejer hela tiden. Och de är inne i depån 6 gånger typ. Och det tankas och det puttas och det sladdas och det kränger hit och dit. Det är liksom... det är intressant. Och just det där dramat på slutet. Vilken puls det var. Man fick liksom, man ställde sig upp. Trots att det var första gången jag kollade på ett ovalrace så här, så liksom ställde man sig upp och bara, vad fan, hur kan det bli exakt så här, precis som Abu Dhabi förra året?
Ja, men det, jag kände ju, jag var helt röd i ansiktet liksom, hur man bara liksom bara pumpa blod överallt. Men det är lite det som är, IndyCar är lite råare racing än Formel 1. Det är inte så tillrättalagt. Det enda som är tillrättalagt är ju att amerikanerna vill ha en show. Så det kan ju dyka upp såna där konstiga gulflaggor och rödflaggor på tillfällen för att sen få skapa en bra show på slutet. Men sen någonting annat som jag tycker är bra och som jag tycker är kul med IndyCar, det är ju faktiskt det att det är väldigt många förare som har chansen att vinna. Det är föraren som gör skillnad. Plus att de kör på 3 olika bantyper. Vilket också kräver lite extra. Det är inga schyssta tilkebanor som man säger i Formel 1, alltså byggda av Herman Tilke med enorma avåkningszoner, utan här är det lite mera, ja, the real deal.
Och det går undan. Och det gick undan igår, och den som körde snabbast var ju Marcus Ericsson. Och vi har faktiskt möjligheten att lyssna på vad Marcus Ericsson har att säga om sin seger i det legendariska Indy 500.
Vinnare av Indianapolis 500, det är liksom det största racet i världen. Något man har drömt om i alla år, något man har jobbat mot i alla år. Och stå här idag som vinnare, det är helt obeskrivligt. Det är en sån sjuk känsla och jag har svårt att liksom ta in det. Men det var ju en explosion av känslor när det, ja, när de kraschade bakom och det var korsen och jag fattade att jag hade vunnit racet. Jag trodde, man vågade ju inte ta ut någonting i förskott såklart, men när jag fick den där luckan, när jag lyckades få den där luckan på Pat och Felix där, så kände jag att jag kontrollerade, jag räknade ner varven. Jag hade racet liksom, det var i nask. Men sen visste jag att om det kommer en caution så blir det tufft. Och såklart så kom den caution, och då blev det några väldigt jobbiga minuter att sitta där i pitlane och vänta under rödflaggen. Försöka fokusera, tänka ut en plan hur jag ska försöka hålla dem bakom mig, för jag vet hur tufft det är att leda här ute, för att du får så bra slipstream bakom. Men jag hade en plan, lyckades utföra den till perfektion, och som sagt, när jag väl stod klar att jag hade vunnit racet, så var det en sån explosion av känslor, väldigt emotionellt, och det kom rätt många tårar. När jag kom hit så var det väl, tänkte jag lite så här nonchalant, att det är väl typ som Monaco eller Monza, något sånt. Men ju mer jag varit här, ju mer jag har lärt mig hur mycket det här racet betyder för IndyCar, för USA, för Indianapolis, för alla människor som kommer hit år efter år efter år, och alla som jobbar med det här, hur mycket de brinner för det här, traditionerna, farterna också som vi har här ute. Allt det här samlat gör det till någonting väldigt, väldigt unikt, och det är ingen tvekan om att det är den absolut största racingtävlingen i världen, men också en av de absolut största sporttävlingarna i hela världen. Så det känns helt ofattbart att liksom kunna säga att man är en vinnare av det.
Ja, magiskt för Marcus Ericsson. Otroligt alltså. Han är odödlig nu ju.
Säg aldrig så när det handlar om motorsport.
Nej, förlåt. Han är för evigt i historieböckerna. För all framtid, oavsett vad som händer.
Mm. Alltså jag tycker det här är riktigt, riktigt stort. Jag tycker med bestämdhet att han måste vara en kandidat för de stora svenska idrottspriserna. Då pratar vi inte bara motorsport, vi pratar även Jerringpris, Bragguld och såna saker. För vinter-OS, alltså det här är en helt annan kaliber än lite skidor.
Så säger hon, Anna Andersson, motororaklet som har koll på motorsporten. Och då vet man tar det på allvar, va? Alltså, Kenny Bräck blev ju, det jag menar med att Kenny Bräck blev Kenny Bräck när han vann 99, det var ju att han blev den här liksom folkhjälten på något sätt i en så pass okänd sport ändå, eller liten i svenska folkhemmet som USA racing alltså. Men det, en vinst här kan ju göra en sån grej.
Mm, absolut, sen får vi faktiskt inte glömma bort Felix Rosenqvist hade också chansen på den där segern. Han slutade fyra. Vi har alltså två svenskar i topp fyra. Det är otroligt bra.
Ja, och det har väl inte heller hänt sen Kenny Bräck 99 att någon har varit så pass bra där.
Nej, inte två. Två.
Nej, och vi lyssnar på vad Felix har att säga om sin fjärde plats och upplevelsen där på Indianapolis 500.
Ja, mycket känslor såklart. Både positiva och negativa som vanligt. Jag tror så länge man inte vinner detta race så har man alltid någonting man hade velat förändra eller förbättra. Men skitkul att ha ett så pass bra race under, alltså, det är 200 varv. Man ska liksom naila allting, och jag kände verkligen att vi gjorde det idag. Vi gav verkligen detta en chans som vi var med och slog som segern. Det föll inte riktigt i våra händer sista stinten. Vi gick in lite tidigare än alla andra och sen försökte vi liksom leda racet in i mål, men vi var alldeles för långsamma när vi var själva i clean air. Och Ganassi då var väldigt snabba, så Marcus var den då som kom och närmade sig backspegeln när jag låg och ledde, och sen till slut så körde han om mig, och sen hade vi liksom ingenting att sätta emot när han låg själv i clear air, så att men kul för honom, väldigt, väldigt stort för väldigt stor svensk dag. Marcus vinner, jag fyra, och vi båda slog som segern, och det kändes som att det kunde varit liksom vem som helst av oss som vann det där racet. Det är verkligen, som svensk är det verkligen skitkul att se flaggan där uppe och Marcus dricka mjölk. Jag lyckades träffa honom en snabbis när han körde sitt varv och runt banan och vinkade till alla. Så det är stort där. Det är såklart det största i hans karriär, och nästan alla som vinner det här racet är det största man kan göra, så att skitkul. Ja, ovalerna har ju liksom, de har ju blivit väldigt mycket bättre hela tiden, och framförallt i år känns det som att vi är, ja, båda de racen vi har kört så har vi varit där uppe och slagit som ledning. Vi hade pole på Texas och nu slogs vi en segern här i världens svåraste race liksom. Så det, nej, det är skitkul att framförallt att vi som team fick igenom hela racet utan några misstag, rätt strategi, bilen kändes bra, jag kände mig komfortabel och confident liksom. Allting bara klaffade liksom, och det är sådana race vi behöver. Jag tror när vi har haft ett sånt så kommer det liksom, det kommer lossna lite.
Så säger Felix alltså. Och om ni inte har hört gästavsnittet med Felix Rosenqvist så kan ni gå tillbaka och lyssna. Det var två avsnitt sedan, det var det som var innan Barcelona-avsnittet när Felix berättar om hur skevt en Indy-bil är inställd inför ett sånt här ovalrace. Och även mycket annat smått och gott från Felix racing-karriär som faktiskt var väldigt, väldigt, väldigt intressant att höra. Så även fast det var ett par veckor sedan så går det att lyssna på igen det avsnittet. Väldigt mycket kul lyssning där när Felix bjuder på det ena och det andra. Ja, Indy 500, det blir ju kul att följa nu Marcus Ericsson och Felix. För Felix är nu på en 9:e plats i totalen. Och han har en pole och en topp femma.
Och det är race redan nästa helg i Detroit. Och där vann faktiskt Marcus förra året. Det var hans första seger.
Och med den här, med vind i seglen på det här sättet och mjölk i magen så borde han kunna gasa på rätt rejält.
Vi får väl hålla koll.
Ja, och något annat som vi fortsätter, tack och lov, vi fortsätter hålla koll på, det är en annan svensk som kanske då, jag frågade dig igår när vi gjorde tv efter Marcus Ericssons Indy-seger, så frågade jag dig, finns det någon chans att det här kan vara någon slags väg tillbaka till Formel 1 för Ericsson? Men det sköt du ner ganska rejält. Men någon som faktiskt jobbar sig framåt med stora steg mot Formel 1, det är svenske Dino Beganovic som kör för Ferrari.
Han är ju Ferrari junior. Han kör för team som heter Prema. Det är de Prema är det som kör i de yngre ungdomsklasserna. Och han kör en serie som heter Formula Regional European Championship. Han körde i Monaco i helgen i samband med Formel 1. Och han inledde med att vara snabbast i kvalet. Han var tvåa i första racet. Och han följde upp med en seger i Monaco i tredje. Så efter 6 körda race så har han aldrig varit sämre än 2 under den här säsongen. Han dryger ut ledningen i toppen av tabellen. Och ja, hans egna tankar är ju att han ska vara i F1 inom 4-5 år sådär. Så förhoppningsvis så är det väl Formel 3 som gäller för honom nästa år. Men vi har ju fler killar att prata om. Joel Granfors. Pallplats i brittiska GB3. Leder mästerskapet efter 3 av 8 tävlingshelger. Och det gör att han faktiskt belönas med ett besök hos Red Bull Racing i sommar.
Alltså det puttrar på. Inte bara liksom det allmänna Formel 1 och motorintresset i världen brusar upp. Även de svenska möjligheterna till framgång inom den här sporten. Så liksom håller alla bara sitt F1-intresse igång så kommer vi inom kommande år kanske ha en möjlighet att se en svensk i Formel 1 om Dino Beganovic fortsätter i den här fina farten. Jag älskar också att han har så mycket dialekt, Linköpingssonen. Han är från Linköping, va? Eller från Norrköping?
Linköping. Ja, han är från Linköping.
Ja, det är, jag älskar att höra honom kackla i rutan. Så jag hoppas verkligen se mer av det. Och ja, så länge han fortsätter att imponera så fortsätter vi hålla koll och leverera små updates. För rätt vad det är så är vi på avsnitt 149 och Beganovic står i något F1-stall, va?
Vem vet?
Ja, nu tittar Anna på mig och tänker, ja, nu är det lite drastiskt, Filip. Ta det lugnt här. Det är racing. Man måste jobba sig upp. Men, fan vad kul. Det är så här att vi hade utlovat backspegeln till det här avsnittet. Men med tanke på att Marcus Ericsson körde hem Indy 500, Felix Rosenqvist kom 4 och det ändå fanns så pass mycket att snacka om. Så gör vi så att vi skjuter upp i backspegeln där vi drog lappen Lella Lombardi till nästa veckas avsnitt. Och det är ju så här att kommande helg, den helgen som kommer nu, så har vi inget race. Men veckan efter så drar vi ju till friheternas land, Azerbaijan, va? Som ligger i botten på pressfrihetsindex. Kanonlandet Azerbaijan och racet i Baku, stadsbana, 12 juni. Och sen är det helgen efter Kanadas GP. Så en helgs vila nu från F1.
Ja, det är ju IndyCar, va? Så att du, ja, helt vila exakt. Får du inte göra.
Nej, det är absolut inte. Det ska bli extremt kul att hänga med i IndyCar nu också. Det här fick upp mitt intresse ännu mer än vad det fick tack vare Felix Rosenqvist när han kacklade upp det. Då fick jag upp på, det blev liksom trampolineffekt här nu när Eriksson vann. Så det blir väldigt kul att följa. Som sagt då alltså, inget race i helgen, men nästa vecka så får ni backspegeln och ni får uppsnack inför Azerbaijans race som är 12 juni. Tack till ni som har lyssnat. Tack till Hyper som skickade iväg vår lyssnare Melker på en resa till Monaco. Och vi hörs väl nästa vecka allihopa.
Det hoppas jag.
Grattis till Dino Bogdanovic och Marcus Eriksson för superframgångar. Och ta det lugnt nere i Ystads backiga kullar, Anna.
Det ska jag göra. Vecka. Det gör vi. Hej, hej.
Ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.